Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Då hälsar vi alla välkomna till Hjärnskrynklarna 2018 och episod nummer 2 tillsammans med Fredrik Weibull. Hej.
Hej.
Ja. Jag brukar alltid säga hej till Mikael Wallsbäck först.
Och därför det var fyran.
Ja. Vårt sätt att försöka bryta vanor. Vi har en gäst med oss idag, Karin Hägglund. Hej.
Hallå, hallå.
Och ämnet idag är, vad gör man när man mår riktigt jävla dåligt? Frågeställningen som vi tänker att vi ska prata om är, hur kan man hantera sina tankar och känslor? Går de att trycka undan? Vem kan man prata med? Vilket ansvar är har tränare, vilket ansvar har lagkamrater och andra runt den idrottaren som mår dåligt? Vad säger man, Mikael?
Ja, vad säger man? Ja, det är ju många stora frågeställningar, men det är väl egentligen där en anledning till att jag sitter här och att jag jobbar med idrottspsykologi har ju mycket med att göra med att när jag själv var aktiv så fanns det liksom ingen direkt, ingen som pratade om idrottspsykologi. Det var liksom ingen direkt som, man pratar om tankar och känslor, men man pratar kanske inte om så här hur att man faktiskt kunde må dåligt i sitt idrottande också eller utanför eller så. Så att, det där har ju parallellt med också i samhället har det blivit mer och mer vanligt med liksom med, dels vanligt med psykisk ohälsa, men bara prata om de här frågorna. Så att därför tycker jag det känns spännande idag att liksom prata om hur kan man hantera sina tankar och känslor. För att det som kan vara vanligt är väl liksom att man inom idrotten pratar om att hitta fokus och kunna fokusera på rätt saker och då kunna trycka undan sina tankar och känslor. Men ibland i vissa måenden och så går det ju inte att liksom trycka undan sina tankar och känslor, utan de kommer ändå. Det kanske går korta sekvenser, men inte en lång period.
Om vi stannar lite där så kan vi vända våra blickar åt Karin och säga hej och välkommen och sådär ordentligt.
Tackar, tackar. Jättekul att vara här.
Ja. Du är ett, skulle jag vilja säga då, utan att vara insatt i karate och kata etc., ett stort namn i den världen.
Ja.
och du vet, jag försöker vara påläst. Och så själv älskar jag ishockey och där brukar man säga likadant, vad jag förstår, att man ska egentligen börja så tidigt som möjligt för att kunna få lära sig hela det här nervsystemet med rörelser etc. Men du var 18 år, hästtjej och började med karate och 10 år senare på toppen.
Ja, så jag har aldrig varit en talang i någon så här traditionell bemärkelse överhuvudtaget. Jag brukade säga att jag hade två saker som kanske var min talang. Det var att jag kunde följa en plan och jag älskade att träna. Det var de två sakerna. För att egentligen, som du säger, 18 år i en teknisk idrott. Ja, många skulle ju säga att det var för sent. Men jag tror ju, när vi kan hitta sådana här saker som vi verkligen tycker är kul. Och så börjar man verkligen ge sig hän. Liksom. Följa de där stora passionen man får och känner. Då kan man komma ganska långt ändå.
Det här är ju en liten parentes. Har du något sånt här ögonblick du minns när du fann kärleken till din sport?
Nej, inte ett specifikt. Det hade ju varit riktigt snyggt nu om jag hade haft ett sånt där exakt där. Men det växte fram mer och mer att jag trivdes otroligt bra i den miljön. Och jag kunde bli så otroligt fascinerad av de som klarade av att göra de där kartorna så sjukt bra och fick den där känslan. Så det är väl ett sånt där att jag hade flera sådana gånger när jag satt och tittade och bara, det där vill jag också kunna göra.
Det var lite det som första gången också, att fick det att komma tillbaka också, eller? Att du såg någonting sånt, eller?
Nej, då var det nog lite så här, vad är det här egentligen? Jag hade ju en kompis med mig, så vi var ju två till en början som började tycka att det var fruktansvärt kul och liksom... ja, men vi gick sista år på gymnasiet, men vi satt och...
Var det en slump?
Ja, total slump.
Det är typ du och Sara Sjöström. Börja med någonting om en slump och bli bäst bara. Men hur är det liksom att... Men då måste du ju ha ganska starka kvaliteter att vilja bli bäst också. Eller bli... Att, alltså bäst kanske inte är ändamålet, men att verkligen... slå dig själv?
Ja, det jag tycker är så sjukt kul hela tiden, det är att utmana mig själv och utvecklas. Så att min primära var nog egentligen inte att jag skulle slå alla andra, utan det var sådär, hur bra kan jag bli? Det var liksom min utmaning hela tiden, sådär, okej, hur mycket kan jag utvecklas? Liksom? Vad behöver jag göra då?
Mm.
Ja.
Det är ju, intressant, och jag tänker att många som tror att det alltid är ett sånt starkt liksom, resultatfokuset, eller att man ska bli bäst. Och visst, det finns många som delar det, men att de flesta liksom, som ändå lyckats så som du, alltså, är ju också det här som du berättar om. Alltså drivet, alltså talangen att lägga ner tiden, att lägga ner det som behövs. Alltså.
Ja. Jo, för jag fick ju ofta frågan, men allt du offrar... Men jag kände ju aldrig att jag offrade någonting. Det var ju inte så att jag satt på träningen och bara, men nu skulle jag hellre vilja sitta på fiket.
Någon gång?
Självklart, ja. Någon gång sådär. Men inte i det stora hela att jag satte mig och tittade på min träningsplanering och bara, åh gud, nu går jag miste om massa saker för att jag ska göra den här träningen.
För det tror jag är riktigt att lyfta också, att för många går igenom att ibland är det en tråkig... Alltså man har ju tråkigare perioder. Så att inte folk... Alltså, att det är okej också att känna att nej, nu har jag ingen lust. Men att göra det ändå.
Ja, absolut. Men bara då gör man det ändå liksom.
Ja, exakt. Och då har man någon övergripande passion.
Ja, kanske. För det fanns ju också långsiktiga mål då. Att, och jag tror att det är en sak som man lär sig inom idrotten. Att man får ett tålamod att se att resultatet kommer komma senare.
Mm.
Att man kan se en långsiktighet i belöningen. Inte att den ska uppnås här och nu.
För
så är det ju grundträning. Det är ju inte kul.
Nej, exakt.
Det är rätt slitigt varje gång man kommer till passet och man är lite för trött. Det är mjölksyra ganska mycket och så. Men att då visste man att så här, känslan av att vara i toppform.
Det är så häftigt.
Jag har en så rolig bild från vardagslivet på gymmet. Så tränar jag med min son. Och han är målmedveten med sin grej liksom. Och så är det ett par, han är 15, och så var det ett par jämnåriga tjejer som tränade bredvid, och så de suckade och stönade, det var så jobbigt, och de kunde liksom inte förstå att det finns så här människor som tränar varje dag. Så, och du vet, har vi tränat en gång på en vecka, så då måste vi vänta en vecka till, alltså det är skit, det är så tråkigt, så här. Hur kan de? Och någonstans är det ju liksom att, ja, hittar man glädjen till det, då är det ju inte, då försöker man ju inte saker som andra människor kanske tycker att det är att försöka.
Ja, nej men verkligen. För jag tyckte ju alltså så här, att stå själv vissa gånger i en dag och i två timmar och nöta teknik var ju så här fantastiskt kul. Liksom. Och så känner de där små framstegen. Alltså, nu klarar jag någonting som inte jag klarade förra veckan. Och det är ju först när man kanske gör samma sak väldigt många gånger som man kan känna den typen av utveckling. Att den här tekniken har jag gjort nu i 10 år. Men den är bättre.
Tror du det kan... Jag kan också tänka mig att det kan vara skillnad nu när du började när du var 18 och liksom du hade testat grejer och hade koll på dig själv ganska mycket, om man jämför med någon som börjar när man är 3 och kommer in i idrotten, har det i familjen och kommer in väldigt naturligt och aldrig tänker efter förrän man kanske är 15 och upptäcker att det finns andra grejer.
Absolut kan det säkert vara så, för jag kommer inte från någon idrottsfamilj överhuvudtaget. Och sen ska man väl säga att hästar och ridning är ju inte heller idrott i den vanliga bemärkelsen. Alltså, då är det ju hästen som tränas och görs i ordning och man är ju, hänger ju mest i stallet. Liksom.
Mycket livsstil.
Väldigt mycket livsstil.
Fast du vet, de här människorna som går på gymnasiet för eller utbildningen för dataspel.
Ja.
De har även infört träning på sitt program, ja. Alltså fysisk träning.
Ja, och det har ju börjat komma i ridsporten också. Men när jag var liten så fanns det ju inte liksom vanlig träning som komplement till ridsporten. Utan det var ju att vi mockade och bar höbalar och utfodrade och ja,
men
sådana
saker. Men då
skulle
jag vara dem. Att du skulle vinna i fingerkrok mot Mikael.
Jag vet kanske det.
Jag kommer ju från en hästsläkt och det var paradgrenen. För man blir ganska stark i fingrarna när man håller tyglar.
Jag är ganska dålig på det.
Men det är okej.
Men en grej som jag tänkte på, vi hade ju för ett par veckor sedan senast med, hade vi en gäst, Thomas Bekellner, som har han väldigt duktig löpning och sprungit. Men en grej han gjorde var sprang 10 maraton på 10 dagar från då, ja precis, nu är Karin ögonen öppna. Ja, det är sant. Den sprang då från Kalmar till Varberg. Rätt över landet liksom.
Wow.
Men, och, uh-huh. Ja precis, det är många maraton. Men en grej som han sa då, varför han härade ut i det där, och något som jag tänker, det återkommer också i mig själv. Jag är ingen elitkarriär som, men ändå eget företag och jobbar liksom ibland väldigt mycket, men jag har ju heller aldrig tänkt så här, uff vad jobbigt, nu ska jag jobba så här mycket, utan det har alltid varit så här lustfyllt, alltså inte alltid men många delar. Och då kom jag då till att jag tänker att det han sa var att han motiverade sig mycket med att det var hans val. Att det är han som har valt att så här, åka till Kalmar och göra den här.
Mm.
Och jag känner igen det, att så här, det är mitt val att jag har valt att starta igång det här företaget och liksom göra de här grejerna. Känner du igen det, att det har varit något återkommande som också har gjort att du har kunnat lägga ner den tid du har gjort, för att du liksom, det var ditt val att...
Ja, nej, men det där är ju superspännande, för det knyter an lite till vad du sa tidigare också kring att visst, det kanske inte så att varje träningspass var det mest yay, men just det här med val, för det brukar jag ju prata om även när jag föreläser kring så aktiva beslut, att det är det som gör skillnaden, att när jag vet att jag har tagit ett eget beslut kring någonting så vet jag varför jag gör det. Därför kanske jag låter vissa beslut ibland ta lite längre tid.
Mm.
Att så här, men då, sen när jag väl kör, ja men då går jag 100 på den.
Mm.
Även om de här, okej, det är lite slitet just nu, men jag vet varför jag gör det. Jag har landat i det beslutet innan. För det har jag upptäckt när jag inte gör så, utan man bara så här hänger med lite grann. Så är det, då är det ju lättare att hamna i att säga, men gud, varför gör jag det här? Det här blev lite jobbigt, det här var inte det jag hade tänkt. Så jag tror att det är också jätteviktigt att man har ett eget beslut som ligger bakom. Liksom. Mm. Jag hade ju satt upp, när jag började med karaten efter ett par år, så satte jag ju några mål. Liksom. Och sen sa, okej, vad tror jag krävs för att komma dit? Och sen, okej, då kör jag på det här.
Mm.
Och ser hur långt jag kommer. Men då hade jag någonstans beslutat mig för att, okej, det här kommer krävas.
Mm.
Men jag tror också, alltså allmänt inom elitidrott och folk som liksom vill lyckas väldigt långt i deras idrott och bli bäst i världen eller vad det nu kan vara, det är ju extremt tufft, och vissa idrotter är helt, alltså det känns nästan omöjligt, och det är så viktigt då att inse hur mycket, vad som faktiskt krävs, och att man måste verkligen bestämma sig för det. Och det är många som inte riktigt, de vet nog vad som krävs men hoppas att det funkar ändå.
Ja, och jag tänker där precis som vi inledde med att vad är det som händer när det kan vara svårt eller man får en motgång eller känslor och tankar som kommer, så tror jag att det här har lite med ibland modet att våga stå för sin passion. Alltså så här, för det här är ju, sätter du så höga mål som att vinna SM eller nordisk eller EM eller VM eller OS, så är det att visa upp vad man är otroligt passionerad kring och drömmer om, och det är någonting som ligger en ganska nära om hjärtat, så att om man inte lyckas så vet ju alla också vad man inte har lyckats med, jämfört med om man inom andra yrken, alltså de flesta som utbildar sig till ekonomer jobbar som ekonom. Här kan du ju slita och vara elitidrottare i x antal år utan några medaljer. Och det tror jag är en väldigt stor skillnad i att man utsätter sig för en risk. Och då måste man kanske också våga ibland stå för det och att andra ser att man misslyckas med de saker man vill lyckas med. För när du är på en tävling, du är mitt bland alla andra. I de flesta tävlingar.
Precis, både för dig själv och för andra.
Ja, man blir sedd på ett annat sätt. Och det, där tror jag ibland man behöver stötta upp det här, just att det är väldigt modigt att huvudtaget ta steget ut och tävla ibland. Det brukar jag alltid säga till mina aktiva, att, så här, att huvudtaget de som har gått ut och ställt sig på mattan är sjukt mycket, mycket mer modiga. Alltså det krävs jättemycket för att ställa sig där och visa upp någonting som man har tränat på och faktiskt inte ha en aning om hur det kommer gå. Även om man kan försöka ha en tillit till sig själv och göra sitt bästa. Är det en bedömningssport så vet du inte riktigt vad som händer. Är det en materialsport så vet du inte riktigt vad som händer med materialet. Så det är att utsätta sig för risk. Och det kan ju vara tufft.
Om man då backar bandet lite.
Ja.
Och sen så pratar om det som du har råkat ut för.
Ja.
Din stora kärlek.
Ja.
Som du träffade inom sporten.
Ja.
Som måste också ha varit en stor del av din karatepassion.
Ja, absolut. Vi delade den.
Ni gifte er. Ja. Och han dog i cancer.
Ja.
Då tänker jag så här. Att,
och för er som lyssnar, det hände för 4 år sedan. Och jag är helt okej att prata om det här.
Det är faktiskt ganska viktigt.
Ja.
Och det där, när det där är ju en ganska stor, det är ju en enorm tragedi när det händer. Och jag tänker också hur kanske för dig, det är en livskris. Men om man ser då, det är ju verkligen rubriken, vad gör man när man mår riktigt jävla dåligt? När man är en, i ditt fall då, elitidrottare. Så vet jag att jag har en kompis, han gick bort i cancer. Och hans söner och min kompis, de delade intresset i ishockey. Men, och sönerna spelade jättemycket. Men efter när det hände så slutade de.
Ja.
Och det vill säga att det var deras gemensamma intresse, och de kunde inte förhålla sig till det här. Nej. Liksom de fick inte ordning på det. Och jag tänker att du måste ju ha råkat ut för ungefär exakt samma sak. Eller hur tacklade du det här?
Ja, och jag var ju borta helt från karaten ungefär ett år. Jag tränade lite liksom med min tränare på klubben, men ganska lite, för det var just, det var ganska tufft i början, att så här, det här var ju någonting som vi hade delat, även om vi tränade på olika klubbar, så var det att hitta ett förhållningssätt där det också är min egen passion, vilket jag också hade börjat i. Det här var någonting som jag kände passionerat för, träffade Peter där, men jag tror för mig så underlättade det just att jag hade haft en så tydlig egen elitidrottskarriär. En annan tränare på en annan klubb. Som gjorde att det avgränsade lite.
Men det finns ju alltså så här liknande kriser. Det är ju, jag menar, en skilsmässa är också en stor tragedi. Och i vardagslivet så kan man nog känna igen sig när en skilsmässa händer, att plötsligt så är det så att man gör massa saker och det har varit ett sammanhang av ett vi, och plötsligt så är man jag och det är inte viet längre. Och så var det någon klok som sa att man ska börja äga sina platser i vardagen igen och ta tillbaka dem. Så här, det här kan jag också göra, det är min vardag.
Mm. Jo, men det var ju en väldigt viktig sak för mig i karaten, att ha det kvar. Att det här är också min stora passion som jag tycker är fantastiskt kul. Och det var ju en av de sakerna jag gjorde ungefär efter ett år. Så ringde jag ju upp förbundsledningen. För de hade ju frågat mig innan. För jag hade slutat tävla innan Peter dog. Och då hade de frågat om jag ville bli förbundskapten. Och jag visste ju hur mycket energi det gav mig med karaten. Så jag ringde ju upp och frågade, finns erbjudandet kvar? Så att jag kom tillbaka till idrotten som ledare istället för aktiv.
Men blir det också på något sätt att bli tvärtom? Att i karaten nu så har du mer i Peter och det ni har delat som positivt i det? Eller hur? Kanske svårt. Förstår du vad jag menar?
Den är ganska svår att svara på.
Ja, jag förstår. Det bara dök upp i huvudet.
Ja. Peter är ju en alltid del av... som sagt, jag blev vuxen med honom. Jag träffade honom när jag var 22 och var tillsammans i 12 år. Så att han är ju en del av den person jag har blivit. Däremot så delar inte vi livet idag. Vilket är en process som jag har jobbat mycket med. Och, så jag kan nog inte svara på den fullt ut.
Nej, men jag tänker också där, men, ni, som också var en del i de frågeställningarna, att om man tänker då idrott, både elitidrott men breddidrott, att så här, jag menar, om jag går till min egen karriär och min eget liv, att jag kommer ju ihåg situationer jag spelat ishockey mest liksom. Och jag vet ju, det här var ju då när jag var ganska liten, men jag kommer ju ihåg till exempel om jag hade bråkat någon gång med min mamma, kommer jag ihåg. Och så sen skulle jag spela match och jag var så dålig alltså. Alltså, och jag fick pucken och jag var så bara, det var som att jag var på isen men var liksom, kände mig som så här 10 gånger långsammare i allting. Och jag var rädd för allt. Alltså, så fort det kom en motståndare så var det så bara, alltså gud vad läskigt, vad ska han göra? Och så ska han ta pucken. Men jag var nästan så pass liksom orolig och rädd så att jag liksom nästan gav sket i det liksom. Vilket gjorde att jag presterade ju väldigt dåligt. Så att pappa efteråt var ju så här, men vad är det som har hänt liksom? Vad gör du typ?
Men jag tycker det är ett väldigt så här, bra exempel på, precis som i inledningen där man pratar om att så här, man ofta kanske vill bara skjuta undan känslor och tankar, och det har väl varit ett sätt som man har pratat om som man ska hantera det. Däremot så den våg som börjar komma nu och som du börjar komma mer och mer forskning kring är ju att så här, det handlar ju mer om acceptans. Att så här, de känslor som kommer upp, ja, acceptera dem. Vi behöver inte alltid följa dem. Men vi måste ju också inse hur vår hjärna fungerar. Den reagerar på saker och ting. Och ska gå igång. Däremot så behöver ju inte vi alltid följa varenda känsla. Men vi måste kunna möta dem och säga, okej, nu blev jag förbannad. Det här gjorde mig ledsen. Jag känner en massa skam just nu. Och det som är lite spännande är ju när man kan börja möta dem och acceptera det utan att man behöver agera efter dem. Så har man ju en viss tillgång till dem på ett annat sätt, och då kan ju faktiskt styra det man gör istället. För att annars får man ju den där känslan av att man är i någon annan värld för att man är lite kidnappad.
Men så tror jag också är kopplat till vad Mikael berättar om, att det borde finnas en mer, men om man tänker idrottslag och sånt, att en bättre förståelse för vad som händer i folks liv, hur mycket det påverkar också. Alltså en manlig fotbollsspelare som blir pappa och sen samma dag eller dagen efter ska spela fotbollsmatch, eller att man gått igenom skilsmässa eller någon som har dött, och att man behöver få lite tid till det också.
Absolut.
Och det upplever jag inte, den förståelsen finns inte riktigt hos individer och i föreningarna heller.
Nej.
Men så är det en helt annan, för mig har det också varit en helt annan process. Alltså, och det märker jag liksom, idrottare jag träffar också, att idrotten bygger ju mycket på sig. Ja, men är du, men kan du inte en teknik i kata, då ska du träna på det, och då ska du träna mer på det, och så lär du tekniken. Eller liksom, har du i ping svårt med din serv, då får du träna serven tills du kan det. Eller vad det nu är i slalom, så ska du träna och du blir starkare. Och du liksom, det finns alltid en så här framåtanda, att så här, men då tränar jag mer, eller då gör jag det här mer. Men när det kommer till liksom, det som sker med liksom idrott, jag träffar, när det liksom händer dramatiska saker i ens liv liksom, så blir det som att där, och det var på en svensk idrottspsykologisk förening, hade en konferens för flera år sedan, men om skador. Och då var det ju en fotbollstjej där som sa liksom, hon hade blivit skadad flera gånger. Hon var ju så här, att inse att det bästa för mig var att inte göra någonting alls. Att så här, ligga där i soffan och bara, den här ångesten som kommer över att hon bara, nu försvinner hela min karriär. Nu har mitt andra korsband gått och nu är min karriär över. Det blir ingen mer fotboll, vad ska jag göra då? Alltså alla de här tankarna. Och att hon bara liksom, dels kunde hon ju inte gå ut och träna liksom, för hon fick ju ingen bra för knät och så. Och hon liksom beskrev hur jobbig den själva omställningen var, att så här, okej, jag får ligga kvar här.
Fast jag tror att det är just det vi behöver göra ibland. Absolut. Att kunna så här stanna upp, även när tempot är högt, och att det kanske är det absolut så här modigaste man kan göra. Så här, nej, men jag tar lite paus här. Precis som du säger, så finns det ju alltid en viss framåtanda som är fantastiskt bra. Men man måste ju också veta att ibland så behövs det en paus för att kunna ha det där framåt. För att ibland kanske det är bättre att våga gå 100 när man går 100, men sen att säga, okej, nu vågar jag stanna upp. Känna efter vart jag är någonstans, vart ska jag. Och det tror jag är så både i elitidrotten eller i ett vanligt liv. Liksom.
Ja, det blir väldigt lätt. Det blir en flykt annars.
Ja, för vi kan ju springa iväg till vilken aktivitet vi vill hela tiden. Ah, ja. Eller sysselsätta oss med sociala medier. Eller, alltså så att man ständigt har något annat som gör att jag behöver inte tänka på de här sakerna. Jag behöver inte ta några beslut just nu. Jag skjuter lite på den.
Serier på Netflix.
Som är fantastiska också, självklart. Ja. Men att det är ju allt fler som mår dåligt i vårt samhälle.
Men jag tror också inom idrotten och det mentala. Ah. Så är ofta... Jag uppfattar ofta det mentala är ofta abstrakt, svårt att ta på, och många är ju rädda att göra fel genom att gå in och gräva i det.
Mm.
Så då är ofta, då vill man ofta kompensera det med att träna hårdare eller förbättra tekniken ännu mer och så vidare. Just för att man inte vågar, det är läskigt tror jag.
Men att ta beslutet så här, jag behöver en liten paus, en liten time out, om det är en skada eller man råkar ut för någonting. Det kan ju vara lite utmanande så där att se tidsperspektiv. Alltså om är en skada att oj, nu är kanske min karriär slut. Den är ju definitivt på något annat sätt än när man råkar ut för någonting tragiskt vid sidan om som påverkar.
Ja, men alltså som ett exempel som jag själv gjorde, jag valde ju, ja, jag säger faktiskt valde, för att jag var ju sjukskriven på heltid i 6 månader efter Peter dog. Och det väckte ju saker hos andra. Och jag tror att det är det vi får komma ihåg ibland, att när man tar en liten sån där time-out-paus så kan det väcka saker hos andra. Att, men vad gör hon nu? Eller borde hon inte vara på jobbet? Mycket frågor fick jag. Ska du inte börja jobba snart? För att det väcker någonting hos andra. Och jag tror att där får man ibland skilja sig. Vad är viktigt för mig att göra för att må bra?
Ja.
Vad behöver jag just nu?
Så att man inte gör något för andra för att man märker att de blir stressade? Eller?
Ja. Och sen så kan det ju, för en del är det fantastiskt med den strukturen som till exempel ett arbete ger.
Mm.
För mig var det inte det, utan jag behövde en time out. Och då var det viktigast för mig att våga säga att nej, men jag pallar inte det här.
Kom det inifrån dig, eller var det någon som sa det till dig? Borde du inte göra så här?
Det kom inifrån mig. Sen hade jag ett otroligt stöd i en kollega från ett nätverk som hade varit med om samma sak när hon var 29. Och hon peppade ju mig alltid att så här, lyssna på dig själv. För att du kommer få galet mycket råd från människor som aldrig har varit i närheten av situationen. Lita på dig själv. Känn efter, du vet vad du behöver.
Där tycker jag att det blir en skillnad om man då tänker sig om man som lyssnar och tänker sig, men jag är lite orolig för den här personen i mitt lag eller i min förening eller i min klubb eller så liksom, och så här. Så jag kan ju hålla med om jag tolkar det du säger, att ja, men de gånger jag har mått dåligt också, att så här, få råd är inte alltid så här jätte... Man bara, jag kommer ihåg att jag gjorde slut med min flickvän och så var här, bodde jag liksom hemma hos mina föräldrar och mådde, alltså bara ett katastrof alltså. Och så går man ut där ut på parkering och så möter jag grannen där. Han bara, Micke, det finns många tjejer där ute så här. Tänk inte på det där. Och jag bara, alltså vad ska jag göra? Och så bara jag blev så liksom irriterad. Jag kunde liksom inte svara honom, utan jag bara gick därifrån och bara.
Och det där är så viktigt, för där behöver man ju en viss paus, att så här, oavsett att man tror att jo, men visst, saker och ting kommer säkert bli bra någon gång igen och så vidare, så måste man ju ändå få ha den tiden att känna in vad är det jag går igenom just nu.
Ja.
Så att man faktiskt kan ta sig igenom det för att komma vidare.
Låta det ta sin tid och finnas där. Och liksom.
Ja, och som du säger, det här att få fantastiska lösningar på allt. Det är ju inte jättespännande. Och det var ju också en anledning att jag inte vill vara på jobbet, för jag ville inte ha 3000 goda råd.
Min farsa dog när jag var 21 och då hörde ju polare av sig och liksom bara, och så fick man berätta vad som hade hänt och lite sådär. Sen så när de hade gjort sitt första samtal, då var det på något sätt för dem att, ja, men det är nu, det är behöver inte vi ringa dem mer liksom. och sen så fanns det några, och man märkte, och det här är ju lite så här insikter som man gör under livets gång, att i början när man inte har drabbats för saker och ting, liksom en polare förlorar någon anhörig, så vet man kanske inte riktigt vad man ska säga. Och det behövs, jag kände i alla fall då att jag ville ju bara att någon skulle ringa och säga, tja, vad gör du?
Ja. Vill hitta på något?
Ja, men det är väl just det där att man fortfarande vill bli sedd. Och jag, för det svåraste är ju att, ja men ett, de som helt undvek. Mm. Eller att man upplevde själv att andra tyckte att det var så otroligt jobbigt att möta en. Så att inte nog med det som man själv gick igenom, så var man också en sån otroligt svår person att möta, så att andra tyckte att det var jobbigt. Det var ju också något som jag tyckte var svårt och blev lite rädd att möta andra i. När det faktiskt var det enklaste var ju nästan när människor sådär, ja, ah, finns det något jag kan göra? Alltså när man vågar ställa sig bredvid och fråga. Inte göra om det till att man... För jag tror att det här med, man kan skoja lite om det här med lösningar och sånt. Det är välvilja folk, ja, ge råd och vill ge en lösning. Men framförallt så vill man ju fortfarande bli sedd som en människa som fortfarande kan säga hur man mår, säga vad man behöver eller inte behöver. För att ofta kanske man säger nej. Nej, jag behöver ingenting just nu, men det är fint att du ser mig, det är fint att du frågar.
Hur ofta stöter du på att folk tycker det är jobbigt för din skull, de lider med dig, och att du nästan får ta hand om dem?
Jo, men det hände ju absolut i början.
Ja.
Vilket blev...
Jättekonstigt blir det ju. Men...
Ja, men det var ganska svårt att hantera. Mm. Liksom.
Och det är svårt.
För jag förstår ju också att andra människor som jag träffar som kände Peter har ju också en egen sorg.
Ja. Men inte på samma sätt kanske?
Nej, inte riktigt på samma sätt. Samtidigt som det finns saker man kan dela, men...
Men
jag insåg ju ganska snabbt också att jag har ju blivit mer van att prata om döden än de flesta, så att
ja. Men ofta, det kan ju ofta vara att de inte kände Peter heller,
ja,
men tycker det är så jobbigt och lider med dig så att de mår dåligt
för, ja,
alltså, det måste vara svårt att, ja, men släpp det där, alltså, det är inte din grej, alltså.
Nej, för ingen annan kan ju ta över någon annans smärta.
Nej.
Utan då är det ju mer att så här, man behöver någon att hålla sig i när man själv mår väldigt, väldigt dåligt, och som hjälper en mer att kunna stå kvar och möta det som är väldigt svårt. För att det är självklart att jag också ville fly därifrån på massor av sätt. Så att då har de som lite mer ankrar en än går in i hur svårt det här måste vara för mig.
Mm. Nej, men man får inte glömma liksom så här att folk som ger råd eller så, att det viktigaste är uppmärksamheten, och då är råd bättre än ingenting alls. Alltså att jag tänker sig att du får med så här, min farmor i huvudet som... är liksom, när hon levde, alltså hon var ju liksom inte expert på så här, hur mår du, utan hennes liksom värme var ju, hon gjorde mat och liksom, ja, det var städat hemma, och liksom, skulle man då liksom på något sätt, hon skulle höra det här och vara så här, okej, nu måste jag också fråga hur hon mår, och så måste jag ställa mig bli och vara så här, förstå, alltså,
nej, men det viktigaste är att man finns kvar där, ja, och inte gör om en till, ja, att man utgår från att hela tiden så är jag ett offer liksom, som inte riktigt räknas längre, utan
och inte
så här,
kan någonting,
nej. För jag har ju inte tappat allting annat. Däremot så, nej, har jag en period just nu när jag mår, eller som jag hade då, som jag mådde fruktansvärt dåligt. Och självklart hade inte samma kapacitet som jag brukade ha. Och därför valde jag till exempel att inte att jobba eller att, alltså, dra ner på väldigt mycket saker. Men att jag behövde ju känna ändå att jag hade en tillit till att jag kommer komma tillbaks till det. Men jag behöver inte jaga att känna så varje dag att jag klarar det jag gjorde förut.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Den är ju intressant med tilliten, tänker jag också, med det vi pratat om, med att få råd, eller att man att också så här, att då tänka att om det är någon som är dåligt, att också ha så förtroende för att den personen har, alltså, har förmågan att hantera det. Alltså det beror också på vart man är i, liksom, i krissituationen, men att det, liksom, det finns en, människor går igenom kriser liksom hela tiden i, liksom, på, vissa har liksom mer eller mindre liksom generellt över livet, men att det finns ju väldigt många, man klarar sig igenom dem, och att ha tillit till, ja, med sina vänner eller lagkamrater eller liksom och att, och det blir ju också, tänker jag också, har man tillit till dig i din process, så blir det också lättare för dig att få utrymmet i det.
Ja, så jag är ju så otroligt tacksam, min familj och närmaste vänner som hade den tilliten. Även fast jag vet, till exempel min pappa kunde ju tycka det var väldigt jobbigt ibland. Att så här, okej, ska inte det här snabbas på? Och det kunde jag ju känna väl ibland också, så här, hur länge ska det här vara? Men att stå ut med sig själv i det. Och där tror jag just det, apropå att så här, om vi ska trycka undan eller möta våra känslor, så har jag blivit helt övertygad om att vi ska gå in och möta våra känslor. Det handlar ju, men som sagt, det handlar ju inte om att vi ska dela med oss hela tiden till alla, eller att man ska följa varandra känslor.
Eller faktiskt, gå in i alla känslor heller.
Nej, men att förstå att de finns där och att man får acceptera det. För det är en del av att vara människa. Liksom.
Och till det vi pratade om tidigare, att våga göra misstag.
Ja.
I sådana här situationer som vän eller bekant, det är alltid bättre att försöka göra någonting än att vara rädd för att göra fel.
Ja, för känner man rädslan att göra fel, Då känner jag ju den också, så blir det väldigt jobbigt.
Eller ungefär som
att, jag tänker att det är precis samma sak i liksom, idrottens värld, när man har, om jag är tränare och en av mina aktiva har misslyckats, kommer jag fram till dem och hon eller han känner att jag tycker att det här är skitjobbigt, då blir inte det ett förtroende. Men om jag bara går fram och möter, vad händer? Berätta om du vill, eller så tar vi det sen, men jag ser dig. Så skapar man ju ett större förtroende än om jag drar på en lång historia eller om jag tycker att det här känns väldigt jobbigt. Liksom.
Som tränare så är man ju med om en rad jobbiga situationer. Jag hade en gång ett nybörjarhockeylag, mixat killar, tjejer 8, 9, 10, som efter ett tag blev ganska duktiga, så vi började spela seriespel mot mot något yngre, och var ett stryklag i serien. Och till slut så blev det ju jättebra. Men då när vi skulle köra igång det här, så mötte vi byråkratin som sa, ja visst, ni får ha överåriga spelare i den här serien, men ni får bara ha 5 stycken. Ja, fast vi är ett nybörjarhockeylag, de här befinner sig på den här nivån ungefär så här. Men man kanske skulle kunna tänka sig att de får spela i alla fall. Nej, 5 överåriga. Okej, första matchen, alla är där. Och sen bara... nu är det så här att vi får bara ha så här många överåriga, så att tyvärr så måste jag bestämma att någon av er inte får spela. Och jag visste faktiskt inte hur jag skulle tackla det här, men det landade ganska bra. Det var en kille som var så här, nej men jag står över, men han var kvar, och sen så stod han och hejade på i båset. Sen så såg jag ju till att kompensera den här killen efteråt. Men jag tyckte det var extremt jobbigt att ställa sig inför det här faktumet. Dum byråkrati. Och det gick så långt att vi tjafsade så mycket med förbundet att vår sportchef sa att du får inte, för det kommer bli jättejobbigt annars. Liksom. Men och då tänker jag så här, leder det in oss på frågeställningen. När en spelare utöver råkar ut för någonting som är jobbigt, kan man säga att tränaren har ett ansvar?
Hur menar du med ansvar?
Nej, men det som hände dig, om jag hade varit din tränare, vilket ansvar skulle jag haft, tycker du?
Jag tycker definitivt alltid finns ett ansvar att våga ställa frågan. hur det är, hur man vill bli bemött, vilka man vill berätta för. En sån process hade jag under tiden också. Jag tävlade ju under ganska stor del av när Peter var sjuk i cancer, och till en början så sa ju inte jag någonting i landslaget, för att det var ett sammanhang som jag inte ville att det skulle vara en del. Jag ville åka till mina landslagssamlingar och tävlingar utan att prata om det. För det gjorde jag med andra. För jag tror också att det man ska komma ihåg när någon går igenom någonting som är väldigt tufft är ju att det är upp till den personen vilka den vill prata med dig om. Däremot, vem man själv vill vara som medmänniska, tränare eller bara medmänniska eller spelare som man tränar, tränarkompis eller någonting, är ju upp till en själv. Så här, vem vill jag vara? Om jag vet att den här människan går igenom något extremt tufft, vem vill jag vara då? Ja, kanske i alla fall ställa frågan, hur mår du, kan jag göra någonting? Men att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den som mår dåligt har aldrig ett ansvar att berätta om man inte vill det. För det är att ha en integritet också, att man kanske väljer ganska noga vilka man delar saker med, särskilt i ett tidigt stadium, särskilt när man står mitt i tumultet, när allting är ganska stormigt i huvudet, så är det kanske inte läge att prata i stora grupper om det. Eller så vill man dela med sig.
Hur upplevde du själv då när du berättade för människor runt omkring dig?
Jo, men ofta så, det var ju en process som sagt, från början så var både jag och Peter ganska tysta om det. Till början pratade vi bara med varandra. Så vi tog det väldigt så här successivt när vi kände att det var dags liksom. Och ofta så fick man ju positiv respons liksom, och stöd, de delarna, absolut. Sen ska man väl säga att nej, elitidrotten i sig är ju kanske inte den, eller min upplevelse där i karate var ju kanske inte att det var en mest stöttande, men samtidigt så får jag ju se som deras också. Det är självklart de ställer frågorna, hur kommer du kunna prestera om han har cancer? Men jag fick ju de frågorna och det var ju jättetufft.
Men jag tänker också så utifrån tränare att dels ha en struktur, alltså jag har ju drivit den frågeställningen ett tag, men att med så här, men om man skadar sitt knä, så då kan man inte träna i de flesta idrotter liksom, utan då är det rehab eller då vilar du. Och att en liksom kraftig ångest är också lika med att då kan du inte heller träna. Och att då att förstå det som tränare, att så här, att det finns en struktur i gruppen, att så här, för du jobbar med en annan grupp och där det var så här, men pratade med tränaren om att, men jag tycker spelarna borde få komma och säga om de liksom, men har de, alltså är det något jättejobbigt så ska de inte behöva träna, utan då kan de göra en annan alternativ träning eller vara hemma och vila. Och han bara, nej, aldrig. Kommer komma massa spelare som höra deras ångest och så.
Alltså, där tror jag man får lära känna sina aktiva helt enkelt. Alltså, ja, så här, men för mig var ju det att träna under den tiden som Peter var sjuk var ju min stora återhämtning. Att så här,
underpaus liksom.
Ja, att så här, gå in i en dojo och helt plötsligt i 2 timmar svettas och tycka att det är vansinnigt viktigt hur den här tekniken är, var ju ett sätt att kunna fokusera på någonting annat och landa.
Och att det är okej att bara fokusera på det där. Ja. Att du inte måste känna skyldig att du inte tänker på hans sjukdom.
Ja, och så, här, så det var ju liksom, och det är viktigt att du tar upp det här, så att nej, jag kände ingen skuld för det. För att han stöttade mig fullt i det. Han visste ju vad träning innebar. Han använde ju träningen på samma sätt.
Och du kan inte hjälpa honom om du inte hjälper, ta hand om dig själv heller.
Nej, att man faktiskt så här, att ska orka igenom en sån period. Så att jag, apropå beslut där också, jag valde ju att stanna i landslaget just på grund av att jag behövde träningen. Och landslaget gav mig ju hela tiden mål. Vilket gör att då fortsätter jag ju träna. Och för mig så fungerade det. Men det var ju också för att jag hade bra vänner att prata med, men kanske inte alltid i landslaget.
Och som vän och bekant tror jag är viktigt när någon man känner har gått igenom något jättejobbigt, som fortfarande alltid finns med en. Att man, inte på sina villkor prata om det hela tiden, men att man då och då frågar om man vill prata om det.
Ja.
För jag tror också ju längre tid det går, desto mer glömmer alla andra bort det. På något sätt, när vardagen har börjat hända igen. Och att man då försöker komma ihåg och fråga ibland om det.
Ja, och jag tror att det där, vår rädsla för att det ska bli fel, jag tror att det blir mer fel när vi inte vågar ställa frågan. Alltså, så man, behöver inte, man behöver inte låta så himla smart eller behöver inte vara så himla genomtänkt. Det kan bara vara så här, kär i läget, var är du nu? Då förstår man ju vad personen menar. Ja, men det är rätt lugnt, eller idag behöver vi inte prata om det här, eller jo, idag, shit.
Men så får man inte glömma liksom, med att träffa tränare och aktiva som kommit här. Micke, du, det här med ångest, vad är det? Alltså, hur känns det i kroppen? Och så här, hur är det? Alltså, och det då blir så här, men hur ska man beskriva ångest? Och då liksom tänker jag också att då blir det såklart, har man en tränare då som inte upplever så mycket ångest eller kanske inte upplevt det, så är det ju jättesvårt att förstå så här, de här idrottare har mycket ångest, vad händer? Lennart Kjell, vd för Svenska Spel, han var ju kidnappad här för några år sedan, eller han vart aldrig bortförd, men han vart liksom så här stoppad och vart hotad med pistol, och det var en otrolig dramatik. Det gick bra, han kom tillbaka till rättssalen, och så här, det är en lång historia, men bara det att så här, efter rätten så innan de fick fängelse i 4 år, men då vart de släppta ut i samhället och i väntan på fängelsestraffet. Så han var ju tvungen att ha jättemycket personskydd. Alltså, det är en grej som är helt knasig. Men en annan grej var att så här, han fick ju då skadestånd, men det där skadeståndet var han ju tvungen att dra in själv. Och vart jag vill komma med det här är liksom, när man pratar psykisk ohälsa eller kraftig ångest, att samhället är ibland ganska dåligt anpassat och förstår inte. Men om man då kommer och precis har blivit så här pistolhotad, och så sitter man i rätten och man heter inte Lennart Kjell, vilket innebär att man har inte så här 5-6 livvakter och liksom stabil ekonomi och familj och så, utan man kommer dit själv, och sen ska man då gå hem, sätta sig, och så ska man börja ringa folk för att få in sitt skadestånd. Alltså, det är en sån grej som är helt omöjlig. Och så tänker du idrotten, att man har en struktur för att liksom hjälpa idrotten, att det blir lätt för att liksom kunna också så här, ta ut, alltså att det blir lätt, alltså struktur där blir lätt för dem, att när de har ångest att de kan göra andra saker, så att det inte blir för stora utmaningar liksom för dem.
Jo, för jag tror man får ju komma ihåg att även om man har eller haft ångest och har det i perioder, så kan man ju fungera med sin ångest, men man måste acceptera att den finns där. Och att jag tror att nästan alltid när vi sätter ganska så höga mål och man vill prestera någonting, så kan ju det där komma till en liksom, och att det är en del, kan ju nästan bli som en del av förberedelserna också, även om när det inte tar över, så finns det ju någonting som säger att man är lite på gång också när det inte slår över i för stor ångest. Liksom.
Men en förståelse av att det kanske inte går lika bra som det skulle ha kunnat gå. Det kan göra det, men det finns ju omständigheter som gör att det kanske kan gå lite sämre.
Men även där, acceptansen för det kan ju skapa att det faktiskt är möjligt att prestera.
Verkligen.
Än när man kämpar emot den.
Acceptansen är väldigt viktigt.
Ja, när vi kämpar emot allting som vi upplever som svåra känslor, så skapar ju det oftast mer lidande, och vi har svårare att prestera saker än när vi säger okej, det här är en del av.
Ja, för fokus ligger på att kämpa mot det också.
Ja, istället för att fokus på att säga okej, jag ska göra de här sakerna. Okej, allt det här pågår också, jag vet om det, men jag ska fortfarande göra de här sakerna en sak i taget framåt. Liksom.
Du berättade om att, jag menar att min pappa hade liksom, efter ganska lång tid kände han att, men kan vi gå vidare nu? Och lite att du också kände att, hur lång tid ska det här ta? Hur
jag menar, ja, men så här, så, okay, jag ska måla en bild här. Som min pappa, att det fanns ju absolut en period där jag, för jag läste ju väldigt mycket, jag skrev ner väldigt mycket av vad som hade hänt och hur jag kände mig nu och sådana saker, vilket gjorde att det finns väl olika personlighetstyper. Vissa går ju istället att de bara sover genom svåra saker. Jag är ju tvärtom. Då sover jag inte. Liksom. Så mer upp i varv. Alltså så här, att om han kom på morgonen, mina föräldrar var fantastiska och kom så här med frukost på morgonen. Så om jag då inte hade sovit på hela natten och satt där och skrev och höll på fortfarande i pyjamas liksom, från kvällen innan, så kunde jag ju se på honom att han tyckte det här var jobbigt, men samtidigt så var han ju så sjukt jag vill nog säga modig i det, att han så här, okej, jaha, hur går det här då? För att han fattade någonstans att det här var en del av min process. För att, det har han ju sagt efteråt, att han skulle helst velat bara liksom så här, ta tag i mig och så här, nu klär på oss och så går vi och gör någonting annat liksom. Men jag är också så otroligt tacksam att han tillät att jag fick hålla på med de här sakerna, för det var så viktigt för mig att försöka förstå vad jag gick igenom och möta allt det där, och de kunde stå kvar och så här, okej, men vi går och gör ordning frukosten då, kommer du?
Det finns ett uttryck som är så här, fastna i sorgen.
Ja.
Och själv, jag satt i ett samtal med en präst som också även forskar i sorg och bearbetning. Och så sa jag det, tog upp det ämnet, och så hon bara direkt så här, men jag gillar inte det uttrycket, så här, fastna i sorgen. Det kommer alltid vara en sorg liksom.
Ja.
Det blir alltid en liten ärrbildning. Och det viktiga är att man ska lära sig leva med det. Och själv råkade jag ut för en liten sak då för 8 år sedan snart. Alltså, min minsta son för stunden, han fick en CP-skada. Eller han har en CP-skada. Och då får man ju tillgång till massa häftiga saker i samhället, som en uppvärmd bassäng på Bäckis där det är 34 grader varmt i vattnet och sådär. Och då ser man de här föräldrarna som har barn som har kraftiga CP-skador och där pappan kanske är 80 år och barnet är 50, och de hjälper barnet in i bastun, och man kan se ögonen på de vill överleva sina barn.
Ja.
Det är jättesorg. Och så märker man ju då när man pratar med andra människor, så är det inte alltid de vet hur de ska reagera, och de kan tycka att det är lite jobbigt, och så plötsligt så förminskar de sina egna problem. Och så tänkte jag så här, att oavsett vad det är för problem, så är ett problem är alltid ett problem, och det måste man ju försöka lösa. Och då är det en ganska lustig tanke det här, någonstans i världen så måste det ju finnas en person som det är mest synd om. Och vem är det? Jag tror inte det.
Fast det kanske är mest synd om den som tycker mest synd om sig själv.
Ja.
Alltså så här, om nu låter jag ganska hård, det är inte riktigt så, men just det där att man som du säger, man bär med sig en sorg. För jag tror också att fastna i sorgen, det är spännande att ta upp, för det var ju självklart jag på ett sätt rädd för också, för att det finns en sån där liksom idé om att så här, då är man förlorad. Men sen man börjar tänka så här, men vänta nu, jag drog av mitt vänstra korsband. Ja, men då var jag borta i 8 månader. Liksom så här, och det är ingenting så här, som folk tyckte att det var konstigt att så här, ja, men jag både var sjukskriven ett tag, sen visst, sen jobbar man ju och man gör sin rehab och sådär. Men man gjorde ju det som krävdes för att knät skulle bli bra. Och det tog 8 månader. Men att vara sjukskriven 6 månader för sorg, det var ju liksom så här, det här var ju svårt liksom. Men det är i tidsperspektivet är väldigt litet egentligen liksom, för att, och det handlar ju inte, men jag tror att det är just den här rädslan för att man ska fastna i det kan vara väldigt stark, för vi pratar väldigt lite om sorg överhuvudtaget i samhället, att det är faktiskt någonting som alla går igenom på olika sätt, och men man kan ju känna sig lite udda i och med att man sällan pratar om det, vad det innebär.
Men balansen där mellan att när det har gått ganska lång tid, och just att dels känna att du behöver vara kvar i det mer, men också lite rädsla för liksom, att du behöver, att ja, men du känner att på omgivningen att du borde gå vidare eller att du själv borde gå vidare. Just den avvägningen, hur såg den ut?
Alltså jag ska ju säga att jag var väl en av dem som verkligen så där kapslade in mig själv ganska mycket, och vågade ha en tillit på att jag kommer känna när det här blir rätt. Och det har nog varit min stora räddning, att jag har väldigt mycket hållit ifrån mig de idéerna om att ja, men du borde vara tillbaka tidigare. Eller när jag började jobba så började jag jobba 25%, vilket är inte många timmar i veckan. Men att, så här, att jag ville liksom träna på att jobba. Jag ville vara där 100%, men bara vara där 25% i tid. Men jag ville liksom... för det var nog den stora... Alltså jag behövde tid att tänka och reflektera vad som faktiskt hade hänt. Och vad jag gick igenom och hur jag mådde. Och... att faktiskt acceptera att det var en så pass stor kris som det var. Det kom ganska naturligt för mig, de där sakerna, att när jag vågade lyssna in.
Och ju mer man tränar, tror jag, att ju mer man tränar på att lyssna till sin magkänsla och vad man själv vill och nu, desto mer chans har man ju kunna göra det, hantera det på rätt sätt då, om det skulle ske. Liksom. Eller att du tidigare under ditt liv...
Men jag tror att man, alltså vissa saker hade jag nog med mig lite från idrotten, för att någonstans kan man ju komma ihåg som elitidrottare, man misslyckas ju sjukt mycket liksom. Så här, det är ju väldigt många tävlingar som inte går som man har tänkt och träningspass där man inte lyckas med det, eller att man får väldigt hård kritik från andra eller förbundskaptener eller tränare eller domare. Och det hade väl gjort att jag var väl ganska van att känna in, okej, vad behöver jag för förutsättningar för att komma tillbaka, även om det här var en helt på ett annat sätt existentiell kris än att förlora ett mästerskap, så var det liksom lite samma mekanismer att såhär, okej, nu ska jag in och möta alla på jobbet. Alla visste att jag skulle åka på det här mästerskapet. Det gick inte som jag hade tänkt. Nu ska jag möta alla. Och det här var ju något som jag och en av mina kompisar i landslaget ofta pratade om. Och ja, men vi hittade olika strategier. Ibland hade vi mejlat innan till våra kollegor. Om det inte hade gått som vi hade tänkt, så för att man bara ska liksom så här, ja, men jag vill inte prata om det här. Så här gick det. Jag tänkte börja jobba imorgon som vanligt. Så att jag tror att man hade väl lärt sig att tänka igenom scenarier på ett sätt.
Du var inne på det. Att väldigt många människor mår dåligt i dagens samhälle. En teori du har. Som är ganska sann.
Ja, det är väl inte en teori, det är väl ganska mycket statistik kring psykisk ohälsa.
Exakt, exakt. Och jag tänker på det, för att sammanfatta lite det vi har pratat om. Att, som du var inne på, att det handlar om att skaffa sig ett utrymme, att få landa i tanken och veta vad man faktiskt vill och känner. Ganska mycket. Jag tror att det är alldeles för många som inte har den tiden. För att man rusar från det ena till det andra. Och det är klart att saker och ting ser lite olika ut beroende på var man bor i landet, såklart. Liksom.
Men, en klassisk, men vi har ju också en idé om att det är väldigt viktigt att vara väldigt upptagen hela tiden. Och att det är en sån jargong vi har. Liksom. Och att jag tror att det bidrar till att man hela tiden ska också ha ett visst tempo. Precis hela tiden. Och jag gillar ju också att ha ett ganska högt tempo, men hellre liksom 100 ett tag och sen 0 och ta det lugnt liksom, än någon sån här, ja, men till mina aktiva brukar jag säga så här, ja, men vatten eller grädde liksom, antingen går ni fullt eller så tar ni det lugnt liksom. Det är lite som i livet så här, ja, men antingen så
tar man mycket smör i mitten på mackan eller
så. Ja, men äter man en kanelbulle kan man äta en riktigt bra kanelbulle liksom.
Ja, det är en väldig eller så, skillnad alltså, på kanelbulle.
Jag tycker om ditt uttryck, kärleken till ödet.
Ja.
Kan du som avslutning berätta?
Ja, som sagt, mitt i min sorg påbörjade jag någon egen kurs för mig själv, där jag läste allt möjligt från självhjälp till filosofi och andras livsöden. Och bland annat så läste jag i Nietzsche, och han skriver ju om amor fati, kärleken till sitt öde. Och det betyder ju inte att det är ett så här förutbestämt öde. För först tyckte jag att det lät ju lite provocerande. Men att vi faktiskt accepterar ett oförutsägbart öde. Alltså att livet kan drabba en. Det är en del av livet i sig. Liksom. Att på många gånger är våra liv ganska oförutsägbara. Utmaningen kanske är att framförallt inse att vi kan inte kontrollera allt. Och det kommer att innebära både positiva saker och negativa saker, men vi ska inte göra om alla negativa saker till positivt. Men att se att det blir liksom kontraster i livet. Att man har sett de här svårare, tuffare perioderna gör ju många gånger, tycker jag, att andra saker i mitt liv blir otroligt mycket vackrare. Liksom. Sen ska man väl också komma ihåg att amor fati innebär ju också att vi ska ju försöka liksom förändra och förbättra det vi kan till det bättre. Det kan ju vara oss själva eller saker runt omkring oss. Men att faktiskt inse att vissa saker kan drabba oss. Och det är inte vårt eget fel. Liksom. Så på så sätt att man får älska sitt liv bara för att det är ens liv. Det är det liv man har liksom, med alla ups and downs som finns.
Stort tack för att du tog dig tid och hälsade på oss.
Tack för att jag fick komma hit, jättekul.
Verkligen.
Vi avslutar Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer 2, genom att säga att hör gärna av er och kom gärna med frågor. kontakt@hjarnskrynklarna.se. Tack så jättemycket.
Tack.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.